Tack lovsångare, tack att ni har lyssnat. Tack för det som ni gör också för Indien och vårt flickhem i Agra. Jag hoppas att det ska lösa sig rent tekniskt så vi får se på de här bilderna. Så då kan vi visa dem i slutet för de som vill se lite extra. Johannes och jag tänker predika tillsammans. Jag tänker börja för mina versar kommer först. Sen så fortsätter Johannes och så får jag sista ordet ändå. Det har varit fantastiskt att vara med det här teamet och jag har varit så stolt och otroligt glad över Johannes och Kevin och Isabel och Robina. De har varit enorma föredömen, så uthålliga och så positiva. Så tacksam också för alla förböner för våra magar och för att vi har kunnat förkunna Guds ord och ha dela väldigt mycket tid med flickorna och personalen där. Det har varit fantastiskt. Så tack så mycket för att ni engagerar er också i framtiden. Och ni följer med mig till första Thessalonikerbrevet till kapitel 4. Så är det nog inte så många som har hört predikningar från kapitel 4 i första Thessalonikerbrevet. Men jag har ju gått igenom de första kapitlerna och det mesta är inspelat och finns på nätet på vår hemsida. Här har vi en start där det står så här, kapitel 4, första Thessalonikerbrevet. För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud. Och det, du har kommit helt rätt, om du vill behaga Gud, då är du på helt rätt ställe här idag. Och så står det så här, och det är ju så ni lever. Det är ju fantastiskt, vilken uppmuntran. Han tycker att ni behagar Gud. Det här brevet till Thessalonikerna, förresten, är det någon som har varit i Thessalonike? Salonike, tror jag, för Thessalonike heter det väl nu? Det är näst största staden i Grekland. Finns fortfarande alltså, ganska så stor och har en enorm historia. I den här församlingen som också står om i Apostlagärningarna 17 och Apostlagärningarna 25 så förstår man att det var väldigt tufft. Paulus tyckte först inte att de lyssnade så det är väldigt bra. Men det här blir en fantastisk församling och det här är ett av de första breven som skrevs. Kan vara intressant att veta att man tror att Matteus evangelium skrevs allra först, Nya testamentet. Sedan så kommer de här breven till Thessalonikerna, Korintibrevet, Romarbrevet, Galaterbrevet och så vidare. Sen så var det Markus och Lukas och väldigt sent skrevs Johannes evangelium. Så det är tidigt i den första kristna historien. Och de är så nyfrälsta och så glada. Men så står det också så här. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Så om det är någonting som man tycker att man fungerar i, så säger Bibeln, överflöda mer i det. Så du som tycker eller upplever jag behagar Gud eller har det här, överflöda mer i att behaga Gud. Och så står det, ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja. Så hur många vill höra en predikan om Guds vilja? Hur många skulle vilja att Gud bara berättade för er, det här är min vilja med ditt liv? Det här är väldigt vanligt, inte bara bland ungdomar. Men jag tror att många frågar sig det minst några gånger om året, en del kanske varje dag. Vad är Guds vilja? Så vad är då Guds vilja? Guds vilja och kallelse innebär inte alltid bara en särskild plats eller en speciell uppgift. Det är så här många vill ha det. Om man bara kommer till den platsen och då kommit in i Guds vilja. Om man bara får den uppgiften, det arbetet eller den tjänsten, då har jag kommit in i Guds vilja. Eller om man bara får träffa den personen, så är jag i Guds vilja. Det är inte hela sanningen. Många söker Guds vilja specifikt för att få någonting. Men Guds vilja som det undervisas mest om i Bibeln handlar om att vara vilka vi är. Och här står det, detta är Guds vilja, att ni helgas. Okej, okay. Det får ändå vara lite enklare. Att ni helgas och att ni avhåller er från otukt. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Jag kommer till det. Och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär, liksom bland hedningarna som inte känner Gud. Så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant. Oj, kan det verkligen vara så att Herren straffar någonting i Nya Testamentet? Ja, uppenbarligen. Jag tänkte att vi får kolla lite i grundtexten. Och då står det inte Herren straffar. Det står Herren hämnar. Visst är det läskigt? Men det är sant. Allt sådant har vi redan sagt och betygat för er. Därför det finns någonting som Gud går till rätta med väldigt tydligt. Och det är när man kränker varandra på det sexuella området. Eller när någon, som i det här fallet, tar någon annans hustru. Eller söker hustru bara för att man har ett begär. Inte för att ingå ett livslångt förbön med någon. Så Bibelns undervisning är solklar när det gäller helighet. Och helighet betyder avskildhet. Att vara helig innebär inte, som många tror, att man är perfekt eller att man är religiös. Utan helgad betyder avskild. Alltså bort ifrån det orena till det som Gud har bestämt. Så därför så frågar jag, hur många heliga har vi här? Alltså enligt Guds positionen helighet. Hur många har fått positionen helighet? Jag frågar inte hur många är färdiga. Ja, det är fantastiskt. Det är Guds tanke och plan. Han har avskilt oss från denna världen med synd och orenhet till Guds kallelse och Guds plan. Det är Guds vilja med oss. Så du som vill veta vad Guds vilja är, det är att, vi ska vara heliga. Och att vi ska avhålla oss ifrån otukt. Alltså ett konstigt gammaldags ord som man tvunget måste skriva i de flesta översättningar. Varför? Jag tänker, jag slår upp, vad betyder det, eller vad står det på grekiska? Och så står det, håll i hatten nu, porneia. Otukt, porneia. Och ni förstår ju själva vad det kan betyda. Det handlar alltså om sexualitet som inte är inom äktenskapets ramar. Så Guds tanke och Guds plan och Guds vilja med oss alla är att vi ska avhålla oss från sexualitet, eller inte från sexualitet, utan från sex som inte är inom äktenskapet. Det är solklart, men man kan inte bara skriva det, utan man ska skriva ett gammaldags ord eller något annat. Sexuell orenhet är en del som översätter det till. Men vi på något sätt har fått för oss att så många saker är okej, därför att alla andra gör det. Men så står det inte någonstans i Bibeln. Det finns en standard för helighet. Och heligheten när det gäller renhet inom det sexuella området är så viktigt. Därför att det berör våran egen kropp. Och när man läser i Apostlagärningarna 25 så förstår man att det fanns vissa regler som även hedningarna skulle hålla sig till. Tänk, vad kan det vara för någonting? Det handlar om matregler. Att inte äta kött från kvävda djur bara för att blodet var tvungen att rinna ut på ett speciellt sätt. Eller att inte äta blod. Men avhåller också ifrån sexuell orenhet. Därför att detta drabbar kroppen och det blir en dom. Så jag säger det här frimodigt. Att det här är ingenting som man bara kan hoppa över och tänka. Vi lever i det nya förbundet. Ja, just det. Du lever i det nya förbundet. Därför så ska du också leva i helighet. Nu tänker någon, hur ska man kunna skaffa sig en hustru utan att ha begär eller lust? Det är väl det du går ut på, eller tvärtom. Hur ska man kunna skaffa sig en man utan att ha begär eller lust? Alltså det finns ju en sund lust, en sund passion. Det som Gud har skapat oss med. En drift finns det. Men så finns det ett begär där vi inte längre tänker på hur den andra känner, hur den andra mår. När vi liksom går ut över det som är en drift och en normal längtan och passion. Och därför är det så viktigt att förstå just de här bitarna. Men vi går vidare. Hör här nu, vers 7. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Och så kommer vers 8. Ungefär som att det inte var nog. Därför den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett det sin heliga ande. Man har alltid i kyrkans historia, i moderna samhällen avvisat de här sanningarna om renhet och helgelse. För grekerna då, för de var ju greker det här, så var det normalt för grekerna att bara leva ut sina sexuella lustar. Det var nästan som att man tillbad allt det här. Och så kommer Paulus med den här undervisningen och så säger han, den som avvisar detta avvisar inte, den avvisar Gud. Så avvisa inte Gud. Men hör här nu, du har fått den heliga ande. Så hur ska jag göra med alla mina begär? Hur ska jag göra med allt det här som finns i kroppen utav passion och begär och lidelser? Du ska ta emot den heliga ande och låta den heliga ande döda kroppets begär. Är det så väldigt enkelt? Det låter verkar helt omöjligt. Men hur många är det här som har upplevt någon stänk av den heliga ande? Att den heliga ande har hjälpt dig någon gång? Ska du lyfta en tumme eller två? Det är rätt många. Det här fungerar, halleluja. Så det är ingenting som inte funkar. Jag kommer mer till det sen efter Johannes, hur Gud, efter Johannes predikat hur Gud får ihop det här i våra dödliga svaga kroppar. Han kan göra det. När vi är i Indien så får vi varningar innan. Det blir farligt för er. Ni får inte vara ute, för det är holy, säger de. Det är holy. Och när det är väl holy kommer så säger man happy holy day. Och vi tänker ju att det är heliga dagar. Men holy i Indien och i hindureligionen, det är en, det har med deras gamla gudar att göra, deras avgudar att göra. Och så kastar de färg på varandra. Alltså de stänker färg på varandra. Och egentligen är det här på något sätt tvärtom mot vad helighet är. För helighet är att bli av med smutsen eller lorten eller så vidare. Och veta att Gud har kallat oss till renhet. Men här blir det happy holy day. Alltså ha en glad högtid, säger man då. Och kasta färg på varandra. Så har vi happy holy day varenda dag. Men de flesta är inte happy holy. Därför man fått för sig en riktig helgad. Det är en sur, dömande kristen. Alltså det är helt fel. Att vara sur och dömande är lika mycket synd och lika mycket kött som att leva i sexuell orenhet. Det är bara en annan form. Happy holy! Det är att vara som Jesus, mer smord av glädje än alla andra. Så tänk inte som att du ska se någon riktigt sur och som kämpar och som bara försöker vara så helig som möjligt. Och nu ser någon riktigt glad som bara är fylld av ande. Som har liksom en annan lust. En lust att behaga Gud. En lust att tjäna Herren. En inre kraft att leva för honom. Det är happy holy. Så nu ska ni hälsa på någon och säga happy holy day. Happy holy you and happy holy me. Ja. Det är ännu roligare i Indien. Happy holy day. En del de vill ha mycket av helig ande, men man tänker inte på att helig ande är helig ande. Helig ande. Och så gör han oss heliga. Vi är ju redan heliga. Hur ska vi kunna bli heliga? Jo, det är positionen helighet har vi fått. Men så kommer också anden och hjälper oss att praktisera helighet. Samma helige ande positionerar oss in i helgelsen och ger oss kraft att leva ut den. Yes! Underbart, jag är inte klar här än. Här kommer någonting mer. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Alltså vilka föredömen de var. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er bröder att överflöda ännu mer i den. Maurizio, kom. Maurizio är en god gubbe att krama. Amen. Många månader sedan. Det är underbart. Amen. Hur tycker du att det är att komma hit?
Ja, det var jätteroligt och jättebra.
Happy holy.
Happy holy.
Broderskärlek är viktigt, eller hur? Vi är ungefär i samma ålder. Maurizio, du kanske är något år yngre än mig.
Ja, några år.
Eller tvärtom.
Nej.
Tack så mycket. Tack, tack. Här är vi pappa och son. Kan en pappa och son ha broderskärlek till varandra?
Absolut.
Här är vi två äldstebröder i finska pingkyrkan. Kan två äldstebröder ha kärlek till varandra? Är det därför ni sitter och håller varandra i handen? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Det gör man i Indien och det gör man i Etiopien. Alltså vi har olika uttryck för vår kärlek. Vi läste ju sista versen, det kommer snart, att de hälsade varandra med en helig kyss. Och de skriver helig kyss därför att det var liksom inget begär. Det fanns inget annat motiv. Det var rent. Här har vi en holy high five. Det var lite för ont, va? Nu kan vi göra en systerlig high five. Det var också holy. Det finns ett uttryck för broderlig kärlek, grekiska Philadelphia, som har med syskonkärlek att göra, att man bara älskar sina syskon. Man konkurrerar inte med dem. Man har samma pappa i himlen. Och detta är ett kännetecken på att man är född på nytt. Då älskar man bröderna. Överflöda ännu mer i den. Och hör här, och sätten är i att hålla i lögna. Det har vi inga problem med här i Sverige. Förutom på nyårsafton. Det är då vi gör lite tokigheter. Och så sköta ert och arbeta med era händer. Så som vi har befallt er. Varför behöver han säga en sån sak? Jo, de fick för sig, Johannes kommer om det. Att när Jesus kommer snart. Ge mig en minut. Vänta, tålamod. Han vill predika här så han bara hoppar upp som en ardennerhäst. Jag kommer av mig här nu. Och så står det så här. Ni ska arbeta med era händer. Därför att de tänker, Jesus kommer snart, vi behöver inte jobba. Och så fick andra jobba. Jesus kommer snart. Och så tog de inga arbeten och jobbade inte, tjänade inte pengar. Men det var ju någon annan som jobbade. Det är ju alltid så. Och så skulle de bara bli mat. Det är fel. Vi ska arbeta, vi ska studera, vi ska göra allt det här normala. Och så står det så här vidare. Jag ska läsa. Så som vi le på det sättet så väcker ni respekt hos det utomstående och lider inte brist på något. Amen. Och mitt i det här så kommer Johannes in och ska tala om Jesu andra tillkommelse. Visst är det helt otroligt? Att hoppa ifrån helighet och holy och jobba med det händer. Och så blir det. Så go on. Preach it. Applåd till Johannes. Pastor Johannes i Indien är det. Pastor Johannes i Indien. Det är inte om det var profetiskt, men de kallar honom faktiskt för det.
Så där har vi alla. Ja, tack så mycket. Så, jag har en PowerPoint också. Yes, vi kan ta nästa slide direkt. Precis, så vi fortsätter i Thessalonikerbrevet. Och det här kan vi läsa här att bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Vi har ett hopp. Vi har ett hopp som går bortom döden. Vi vet att om vi dör eller någon närstående till oss som har levt som kristen i kristen tro dör. Så vet vi att vi har ett hopp bortom döden att det finns en uppståndelse igen. Och det finns också att våran själ, våran ande, när våran kropp dör. Så kommer den upp till Gud. Vi får vara i Guds närvaro. Men också en dag då våran kropp kommer att uppstå. Vi kommer få en ny kropp. En uppståndelsekropp kan man kalla det för. Eller en härlighetskropp. Så vi kan ta nästa vers. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi vet att Jesus han kom ner hit den här jorden. Han dog på ett kors. Han lade sig i en grav. Han uppstod igen på tredje dagen. Och Bibeln beskriver Jesus som den förstfödde från de döda. För han är den första som uppstår till evigt liv. Innan honom så har vi hans vän till exempel, nu glömmer jag bort namnet bara för det, men Lazarus väcktes upp, men han dog igen. Men Jesus, han väcktes upp för att aldrig mer dö. Han väcktes upp och fick en uppståndelsekropp. En kropp som har evigt liv. Precis, så vi kan gå vidare till nästa vers. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. De här insomnade, det är inte bara äldstebröder som sitter och sover i bänkarna som ska vakna upp när väckelsen kommer, utan det är folk som har levt ett liv i tro på Gud men som har dött, som sover så att säga i graven för att en dag väckas upp igen när Jesus kommer. Så i den här versen, Thessalonikerna, de hade en väldigt stark förväntan på att Jesus skulle komma tillbaka. Som Christian sa så var det några av de tidigaste breven. Och förmodligen var det så tidigt att de trodde liksom att de inte skulle hinna dö innan Jesus kom tillbaka. Så nu när Paulus skriver det här är det förmodligen så att några i den här församlingen har ändå dött. Kanske av ålder, kanske av förföljelse. Och de här personerna i Thessalonikerförsamlingen, de blir oroliga då för att de förväntar sig att de skulle möta Herren Jesus vid hans ankomst. De skulle bli uppryckta till honom. Och så är det några som dör här. Men vad händer med dem? Kommer de att missa det här då? När Jesus kommer. Men det förklarar Paulus då att nej, de kommer inte missa det. Utan de som har insomnat kommer till och med att komma före de som är kvar på den dagen Herren Jesus kommer. Så vi kan ta nästa slide. Precis, här har ni turordningen i uppryckandet. Först, de som är insomnade när Jesus kommer. De som har dött i Jesus Kristus, som levt i tro på Gud men dött före tidpunkten för Jesu återkomst. Nästa. Se. Testa att klicka igen och se om det kommer något. Och sen då, nummer två. De som lever kvar på jorden när Jesus kommer. Vi kan gå vidare. Första Thessalonikerbrevet 16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Herren Kristus Jesus uppstå. Jesus kommer tillbaka och det är fantastiskt. Och han kommer inte göra en liten entré heller för den delen. Vi kommer märka när han kommer. Det står om en Guds basun, en ärkeängels röst, alltså ett ljud som är så starkt som bara går över hela jorden, som kallar oss upp till Jesus när han kommer, som signalerar ut att kungen, den rätta kungen på den här jorden, kommer tillbaka för att regera i rättfärdighet, och alla kommer veta om det. Det ser vi fram emot, det längtar vi efter. Yes. Så nästa vers. Nästa bild. Här har ni lite olika basuner, trumpeter eller den här shofaren som också finns i judisk tradition. Han tar nästa. Därefter ska vi som lever och kvar ryckas upp bland moln tillsammans med för att möta Herren i rymden. Alltså först, som jag sa här, så är det när ljuden, basunen kommer, Jesus kommer tillbaka. De som ligger i gravarna, de växer upp, de får en uppståndelsekropp. De rycks upp med Herren och därefter kommer vi som lever kvar på den jorden att också ryckas upp. Så kan ta nästa bild. Jag vet inte om det är någon som gillar Liseberg här inne. Är det någon som kan handuppräckning om ni gillar Liseberg? Någon som åkte uppskjutet? Några som planerat att åka det men sen så blev det uppskjutet? I alla fall det. Jag tog med den här bilden för att liksom demonstrera att det är en kraft på något sätt. Det här ordet för att bli uppryckt. Ett grekiskt ord som det har liksom med att bli kraftigt uppryckt. Alltså det är liksom... Woof. Jag misstänker att det går snabbt. Kan ta nästa bild. Och klicka en gång till och se om det kommer fram något. Ja. Och det här är ordet för platsen där vi ska bli uppryckta till. Så att vi ska möta Herren i rymden. Och det grekiska ordet för det här är air, som det engelska air, i luften alltså. Så på något sätt kommer vi alltså vara på jorden, några kommer bli uppväckta från de döda, vi kommer vara kvar och så kommer vi ryckas upp ända dit. Så alltså om man nu får den förmånen att vara här kvar, vi kommer ju med på något sätt, antingen kommer vi ju uppväckas liksom, eller så kommer vi leva här. Men om man fick lite förberedelse för sig innan det hände, då skulle jag vilja göra en sak. Och ni får gärna hänga med mig om ni vet vad jag gör. Det hade väl varit för härligt, eller håller ni inte med mig? Så vi kan ta nästa bild där. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så jag hoppas ni får ställa frågor sen efteråt ifall jag varit vid i min förklaring. Men vi som är kvar också, när vi rycks upp, vi har ju inte en uppståndelsekropp nu. Så står det också, kan läsa i 1 Korinthierbrevet 15, om hur vi förvandlas. Om hur den här dödliga kroppen blir klädd i odödlighet. Att vi också får den här uppståndelskroppen, den här härlighetskroppen. I vilken vi kan leva för evigt med Jesus. Men vem är det vi ska ryckas upp till? Det är det på något sätt som är vårt största hopp. Vårt största fokus är ju att det är Jesus som vi ska möta där uppe i rymden. Det är inte bara en åkig attraktion. Det är våran Herre som har dött för oss, som älskar oss. Det är honom vi ska möta. Och så står det att vi ska alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Alltså vi i Sverige idag kanske inte lever i den här förföljelsen som man ser i Nordkorea eller andra länder. Men om vi läser Bibeln så kan vi ändå se att det är mer bibliskt att förvänta sig förföljelse än att inte förvänta sig det alls. Så det kan mycket väl komma en tid då vi också lever i något liknande eller någon annan typ av förföljelse. Och i alla tider av förföljelse så har församlingen alltid haft en tröst i att Jesus ska komma tillbaka. Att han ska sätta en stopp på de onda kungar som regerar på jorden nu. De onda presidenter, de onda härskare som förföljer kristna, dödar dem. Jesus kommer sätta ett stopp för det en dag. Och vi vet att vi står på segrarens sida. Fienden har en kort tid som han får regera och härja här på jorden. Men Jesus kommer och sätter stopp för det. Och också det här som Jesus säger i Johannes 14 att låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt till er att jag går bort för att bereda en plats för er. Och om jag nu går bort och bereder en plats för er så ska jag komma tillbaka till er och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus använder ett språk som man använder i judisk bröllopstradition. Där man var trolovad. Man var inte riktigt giften. Man var ungefär förlovad men ännu mer seriöst än vad vi kanske har ser på förlovning som idag. Trolovad var det liksom lagligt bindande då att man skulle gifta sig. Det var liksom säkert. Brudgummen hade 12 månader på sig att åka hem till sin fader och förbereda plats för bruden som ska komma. Och sedan skulle han komma och hämta henne. Det var också så att fadern var tvungen att godkänna de här förberedelserna som brudgummen gjorde då i hemmet. Och därför om någon frågade brudgummen, när kommer du att hämta bruden? Så sa han att endast min fader vet. Yes. Så vi kan gå vidare till nästa slide. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Så om man tänker på en tjuv, vad är det tjuven gör när den kommer på natten? Jo, men han stjäl någonting, eller hur? Det är så man märker skillnaden på ifall det är en tjuv som har vart hos er över natten. Eller om det är jultomten som har vart hos er över natten. Eller ja, jag vet inte hur det är för er småbarnsföräldrar. Så här, ni kanske upplever ungefär samma sak efteråt. Men det vanliga är att tjuven liksom, han tar någonting. Förlorar någonting. Det kostar dig dyrt. Det är något du inte vill vara med om. Och tjuven kommer också på natten. Han kommer oväntat. Han kommer när du inte är beredd på det. Ifall du sover om natten så är du inte beredd på det. Så, men vi kan ta nästa. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkan hos en kvinna som ska föda. Och det slipper inte undan. Så vilka är folket här? Det är inte oss som tror på Jesus som har tagit emot hans frälsning, utan människor som inte tagit emot förlåtelsen, även om Gud sände sin egen son till att dö för dem, för att förlåta dem, för att kunna ta ut ondskan i deras hjärtan, så tar de inte emot det verket. Och då kanske man inte vill vända om till Gud. Man kanske säger som de här säger, nej, men det är bra, allt är bra, det är fred, det är tryggt. Vi behöver inte Gud, vi klarar oss. Men Jesus kommer tillbaka, och har man inte tagit emot honom är man inte beredd för det. Ta nästa. Men ni bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Vi lever inte i mörkret. Vi har lämnat mörkret. Jesus som är ljuset, han kom och tog vårt mörker på korset. Han tog vår synd och dog med den för att göra slut på den, så att vi kan bli fria från det här mörkret, från den här ondskan. Nästa bild. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Så eftersom vi inte tillhör natten eller mörkret, och vi inte sover utan vi håller oss vakna, så blir det på ett annat sätt. Herrens dag kommer inte som en tjuv för oss. Vi förlorar ingenting på att Herren kommer tillbaka, utan vi har allting att vinna på det. Jag kan ta nästa bild. Låt oss därför heller inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Så det står här att vi ska vara nyktra. Det är ju med alkohol att göra. Vi ska inte leva i ett liv i laster, som Efesierbrevet beskriver det. Alltså alkohol kan verkligen bli en last för en människa. Det kan verkligen bli något som håller dig bunden och som förstör ditt liv. Och som gör att du inte kan leva för Gud. Men det finns andra saker också som hindrar oss från att leva för Gud. Får vi ta nästa bild också? De som sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Den här natten som du talar om här, det är ju ett mörker. Om du alltid sover, om du alltid lever i mörker, då har du liksom inte ljuset i dig. Då har du inte lärt känna Gud. Men vi vet att vi vill säga att vi ska lära känna Jesus och leva i gemenskap med varandra i hans ljus. Och att när vi bekänner våra synder inför honom är han trofast och rättfärdig, förlåter oss dem och renar oss från oss, så att vi kan leva i ljuset. Ta nästa slide. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Och jag sa det här innan med att, alltså att vara onykter, det kan ha med alkohol att göra, men kan också ha andra saker. Jesus han varnar oss här i Lukas att varna oss för att tynga våra hjärtan med festande och alkohol, men också med livets bekymmer, så att den dagen plötsligt drabbar oss. Om man är liksom uppväxt i kyrkan med en spiknykter tradition, så kanske man inte har, som jag då, jag har inga liksom problem med den här alkoholen. Men livets bekymmer, den har jag problem med, den drabbar en. Den finns där och den ställer till besvär, och den kan göra att ens hjärta känns tungt. Och det kan till och med göra att Guds ord liksom inte kan planteras i våra hjärtan, att inte bär frukt. Det kan göra att vi förlorar fokus på vår Herre Jesus. Så Jesus varnar oss för det. Att vi ska istället se på Jesus, ska se hans härlighet, vi ska lära känna honom, vi ska bli styrkta av honom, lämna våra bekymmer till vår Fader Gud i våran bön. Lita på honom. Vi går vidare. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är härligt. Den här vredesdomen kan man fråga sig om. Hur kan den vara rättvis eller så? Det finns ju människor idag som säger att nej, men Gud kan inte finnas, för att det är så mycket ondska i världen. Hur kan en Gud vara allsmäktig och helt god, och samtidigt finns det ondska i världen? Men om man säger så, och om man inte tror att Gud finns eller ger honom äran för att han skapat den, vill man då verkligen att Gud kommer på en gång och gör slut på ondskan? Jag menar, Jesus kom för att ta ondskan ur våra hjärtan. För att vi skulle kunna få förlåtelse och vända om från ondskan. För att Gud inte vill döma oss tillsammans med ondskan. Men om vi inte tar emot det, då drabbas vi av vredesdomen. Men Gud vare tack för Jesus att han har frälst oss. Att han har tagit ut synden, ondskan ur våra liv. Att vi får vända om och leva i helighet. Så att vredesdomen inte kommer att drabba oss. Utan när Jesus kommer så är det inte en förlust, inte en vredesdom vi går till mötes. Utan det är han som har räddat oss, han som älskar oss. Han som har kallat oss till ett evigt liv i sitt rike. Och det är fantastiskt. Jag kan ta nästa bild här. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Så de vi gick in genom här innan, de insomnade. Som kommer väckas ur gravarna. De som är vakna, alltså levande den dagen när Jesus kommer. Båda kommer samlas med Jesus. Vi kommer möta honom och vara hos honom för alltid. Och leva med honom för alltid. Så vi har ett hopp. Alltså att Jesus kommer tillbaka, det är inte slutet på allting. Det är början för oss. Det är början på evigt liv i Guds rike. Det är början på en jord där rättfärdighet bor och regerar. Det är fantastiskt. Vi tar nästa. Uppmuntra därför varandra, uppbygg varandra så som ni redan gör. De här sanningarna som vi precis gått igenom här. Det är någonting som vi uppmuntrar varandra med. Något vi ska uppbygga varandra med. Det är inte så ofta vi talar om just Jesu återkomst kanske. Men det är ändå någonting som Bibeln talar om. Att vi ska uppmuntra varandra. Vi ska uppbygga varandra i det. Vi ska se fram emot det. Längta efter det. Och jag skulle bara vilja dela kort. Innan jag lämnar över till Christian. Ett vittnesbörd från när jag var i Indien för första gången. Så blev jag väldigt dålig. Och jag var tvungen att stanna hemma. Från flickhemmet en kväll. Men Gud tog det tillfället och mötte mig. Han talade till mig väldigt starkt. Det var förmodligen en kvart, kändes som mer än en timma. Där Gud bara började visa ansiktet på de här flickorna. Och bara tala till mig om att han har sina flickor där ute i Indien. Flickor som jag kanske aldrig träffat och får det hjärtat för. Men han har det hjärtat för dem. Och de är fast i sexslaveri, trafficking, sådana hemska saker. Och jag bara fick det här till mig samtidigt som Gud visade ansiktet på flickorna i vårt flickhem. Och heliga ande verkligen kom och drabbade mig. Så jag var Gud nej, bara grät hysteriskt, bara ropade till Gud. Nej, inte dina döttrar, inte dina döttrar, fader Gud. Hur kan det här ske? Hur kan de vara i något så hemskt? Hur kan sån ondska få fortsätta på jorden? Och mitt i det så är det som att jag också förstår att längta efter att Jesus kommer tillbaka för att han kommer sätta stopp på all den här ondskan. Och med det så säger inte jag att vi inte kan stoppa den nu, att vi inte kan göra något åt det nu, utan tvärtom. När vi har den här längtan efter att Gud ska regera med sitt rik och sin rättfärdighet på jorden, då gör vi också någonting nu. Det är ingen passiv väntan, utan det är en väntan där vi liksom, okej, ditt rike på jorden nu. Vi ber, kommer din rike, din vilja på jorden redan nu. Det kommer att fullbordas när Jesus kommer tillbaka. Men redan nu så jobbar vi för det. Vi är som den här rebellstyrkan för det rätta riket som redan är här och kämpar och strider. Så redan nu vill vi se det. Och samtidigt så tror jag att helig ande vill lägga en längtan i våra hjärtan. Efter att ropa så att Jesus ska komma tillbaka. Efter att hans återkomst. Det är som avslutar med det här som Uppenbarelseboken 22:17 säger att anden och bruden säger kom. Den helige ande säger kom. Och vi som församling kan få ta en identitet som Kristi brud som längtar efter sin brudgum och som ropar från hjärtat kom herre Jesus kom. Amen.
Tack Johannes. Det här får du göra fler gånger. Verkligen. Nu ska vi avsluta med de sista verserna i Thessalonikerbrevet. Då hoppar vi ända till vers 23 i kapitel 5. Och så undrar ni, vad hände med 12-22? Jo, de undervisade ju Magnus utifrån förra söndagen. Och de finns på vår hemsida. och jag lyssnar på den predikan idag. Wow, säger jag bara. Så missar du det eller vill höra det igen, så kan jag rekommendera de fantastiska uppmuntrande utläggningen som Magnus hade och det vittnesbördet också som Hanna hade. Nu de sista verserna. Hör här nu. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er. Det är ju det här det handlar om, att utan Jesu nåd så blir det ingen helgelse. Utan fridens Gud så blir det ingen helgelse. För det är Gud som utför verket, men det är vi som ger oss till honom. Det är Gud som helgar, men det är jag som låter mig helgas. Och om man ska våga låta sig helgas, så tror jag att man måste ha förtroende för Gud. För man säger ju egentligen, jag ger mitt liv, min kropp, min själ, alltså mitt psyke, min känsla, min vilja, min förstånd, min personlighet ger jag till dig Gud. Och du bevarar den oskadd. Jag ger också min ande, alltså min innersta, mitt innersta som har kontakt med Gud, som har liv i Gud, min ande som direkt kommunicerar med Fadern hela tiden. Allt det här ska bevaras oskatt. Det är Guds syfte med oss alla. Hör här nu, Gud, han bryr sig om våra kroppar. Och någon bara säger, nej, men det spelar ingen roll med kroppen, för det är liksom, den ska liksom ändå bara skrotas och dö. Gud, han ärar våra kroppar och de ska helgas och hållas i renhet och tjäna Gud. De ska hålla sig trim och de ska vara vid gott, eller vara vid, inte vid god vigör. Gud, han bryr sig om ande, själ och kropp. Förr så sa man så här inom trosrörelsen, jag hoppas att de har lämnat det nu, att jag är en ande, jag har en själ och jag bor i en kropp. Det är ju jättekonstigt uttryckt. Därför att vi är ande, själ och kropp. Du kan inte separera en fantastisk enhet. Det är liksom intvinnat. Vad är du för någonting? Du är ande, själ och kropp. Du är liksom inte någonting som bor i någonting som har någonting. Det är lite gnosticistiskt. Liksom man tänker att det materiella det är ont och det andliga är gott. Hör ni, Gud, han skapar, han återupprättar en uppståndelsekropp, en härlighetskropp, materia. Han älskar kroppar. Vi är skapade till Guds bild. Guds bild. Så du kanske inte tycker om din kropp, men tänk att du ska få en härlighetskropp. Men där du har, ta vara på den du har. Och håll den i renhet. Och avhåll dig från det som bryter ner och orenar dig. Tack Jesus för det. Han är fridens Gud. Och så står det så här. Förutom allt det här underbara som har sagt. Jag ska avsluta med det. En av mina favoritversar i Bibeln. Vers 24. Jag kommer ner till här, till er här. Trofast är han, Gud. Det är så att han som har kallat dig, Erik. Han tänker inte så här, jag kallar Erik. Han kommer inte att klara av det ändå. Och så gör jag Erik till ett exempel på att sannoliken människorna är misslyckade. Nej, så tänker inte Gud. Han ser Erik. Jag ger honom av min ande. Precis som han gjorde med den första lerklumpen. Inte för att... Han blåser liv i leran. Och så blir det en människa som har en själ. Halleluja! En skapad varelse till Guds avbild. Så skillnaden på lerklumpen, det är Guds ande. Så säg inte att det inte kan bli någonting av dig. Säg inte att, men jag kan aldrig bli helgad. Och jag kan aldrig bli av med det begäret. Jag kan aldrig leva i renhet. Då säger du att Gud är en lögnare. Hörde du vad jag sa nu? Men när du säger, jag tror på Guds ande. Jag tror att Gud är trofast. Han bedrar mig inte, han sviker mig inte. Och han ska utföra verket inom mig. Det är Gud som helgar mig. Jag sa flera gånger, och kanske ännu mer nu, när jag blev frälst åt andra också. Varför kallade Gud mig så full av orenhet, så mycket begär, så självisk, så stolt? Varför kunde jag inte ta någon som liksom man hade kunnat göra lite? Man skulle spara tid. Känner ni igen dig det här? För nu, du vet ju innerst inne hur du är. Alltså, Herren Jesu nåd är med mig. Det är Guds nåd. Herrens ande bor i mig. Halleluja! Därför ska den här dödliga kroppen bli levande. Det är för att Gud blåser med sin ande inom mig. Så ge inte upp. Känn ingen fördömelse. Och tryck inte ner någon annan. Tro att det är sant som Gud säger. Han gör det igenom dig. Därför så kan alla människor bli frälsta. Alla människor kan bli helgade. Alla människor kan bli förhelgade. Därför att det handlar om Jesus. Det handlar om den heliga ande. Det handlar om pappa Gud. Och att vi tror på honom. Han ljuger inte. Han sviker oss inte. Halleluja! Oh! Den du, Maurizio. Den var helig. Vi står upp. Tack Jesus. Alltså det här är ingen... Han ska göra våra dödliga kroppar levande. Det är så spännande. Det här är ingen... Det här är inget vanligt pep-talk. Ni förstår vad jag menar. För man kan få pep-talk och känna att... Wow! Nu kan du leva för Gud. Nu kan du frälsa världen. Och efter 2 minuter är sockerkicken slut. Och så är man ännu tröttare och ännu missmodigare. Så därför så säger jag till dig att den helige ande är inte bara tungotal. Men tungotalet bygger upp dig. Den helige ande, han är helig. Men han hjälper dig också att leva ett härligt liv. Jesus, han är den gladaste av alla. En helig person kan vara den gladaste av alla och ska vara den gladaste av alla. Det finns tankebyggnader och sånt som har blivit fel som gör att vi missförstår Gud och tror att han bara vill trycka ner och ta bort vår glädje. Abraham, Gud, han gör det genom dig. Halleluja! Det är inte så liksom att nu ska jag skärpa till mig. Nu har jag kommit tillbaka att jag ska skärpa till mig och pappa ska hjälpa mig ännu mer. David, Gud, han gör det genom dig. Eller hur? Han gör det genom oss. Kirsi Maria, han gör det genom oss. Halleluja! Men vi behöver också vittna om att det här var faktiskt Gud som gjorde det i mig. När jag har sett, avsluta med det här. Jag såg de här flickorna för 3 år sedan. Emily var med bland annat då. Alla som har kommit hit, de flesta som har kommit hit, för att hålla sig för gråt eller bara gråter. Det är för Gud, fridens Gud, har kallat dem att vara hela och oskadda till ande, själ och kropp. Jag kan inte oroa mig och tänka att nu kommer någon snart att ta dem och så blir de sålda. Jag kan inte tänka så. Jag tänker Gud har kallat dem. Gud har makt att bevara dem. Halleluja! Men Gud kan hjälpa oss att rädda fler. Därför Gud har inte bara kallat oss bort ifrån orenhet. Han har kallat oss till renhet att göra gott. Han har kallat oss bort ifrån det som bryter ner för att göra det som är rätt och rättfärdigt. Hjälp mig helig ande. Kom Herre Jesus. Det är det kristna livet. Alltså då är det härligt att det är heligt. Halleluja. Och det här skulle jag vilja dela med er till er. Sen kan man hjälpa någon som är närmare än den personen i Indien. Det är helt riktigt. Men man kan också hjälpa någon långt bort. Utan att få kreds för det. Bara ge, bara ge, bara ge. Därför det finns en som ser i det fördolda. Amen. Be med mig. Ta nu din hand så här. Lägg den på ditt hjärta. Och säg så här efter mig. Om du tycker att det är bra. Säg, pappa Gud. Tack för att du har utvalt mig. Att vara ett barn. Och du älskar mig. Trots allt. Hjälp mig helige ande att leva heligt, att leva rätt, att leva glatt. Hjälp mig Jesus. Så du får bli Herren. Som leder mig. In i det som du har tänkt. I kärlek. I tro. Och i hopp. För du har röstat mig. Och du ska ge mig kraft. Att göra det du har kallat mig till. Att bli den du har kallat mig till. Helgad av dig. Utvald av dig. Och en dag förhärligad. Halleluja! Halleluja! Tack Jesus! Ska vi klappa om Jesus så det bara... Wow! Halleluja Jesus! Jesus! Wow! Tack Jesus! Halleluja! Wow! Jesus, vi prisar dig! Halleluja! Tack Jesus. Det var mycket. Vi ska strax landa. Vi ska prisa Gud. Och du ska få förbön om du vill. Och du ska få möjlighet att själv bara lämna ande, själ och kropp till Gud. Inte bara anden, inte bara själen, inte bara kroppen, utan hela du. Ande, själ och kropp. Hela du. Tack Jesus för det. Under den här lovsången så fyller Herren dig med tro. Han fyller dig med tro. Inte på dig själv. Utan på Gud som tror på dig. Det grekiska ordet för trofasthet, pistis. Samma ordstam som för tro. Gud tror på dig. Ibland tänker ni att vi som står här framme, det är lite lättare, vi får mer kraft. Eller den som är missionär har det lättare. Men hur är vi? Vi har alla en gammal natur som den helige ande dödar. Vi har alla olika bekymmer och bördor som den helige ande hjälper oss med. Men alla tar inte till sig den helige ande. Alla ger sig inte till den helige ande. Alla öppnar sig inte för den helige ande. Utan man tänker, jag kan själv. Men jag kan inte själv. Och i svagheten så manifesteras hans kraft. Jag vet att för en del som kommer att börja bli givare så tänker ni, det här har jag inte råd med, det kan inte jag. Men du vill ändå göra det. Därför du vill ge den kärleken vidare. För att rädda en. Jag uppmuntrar dig att göra det. För du tar de här stegen i tro. Så kommer du att se att Gud, han är trofast. Men om du fegar ur och backar och har massa ursäkter att du är den du är, så kommer du bara att känna missmod, fördömelse. Men om du förstår att du är den du är, och Gud har kallat dig att bli lik Jesus, Gud har kallat dig att leva i seger, Gud har kallat dig in i sin härlighet, så förstår du, jag kan göra mer för honom, jag kan överflöda mer genom hans ande. Det är olika åldrar här idag. Jag tror att olika åldrar ska komma fram. Olika länder representerade här idag. För våra iranska vänner så är det nytt år som börjar. Så jag säger Noruz, Noruz, Mubarak. Som betyder ett gott, nytt, välsignat år. Och jag säger till våra svenska vänner eller andra vänner, Happy Holy Day. För jag är glad. Helig dag för Gud har kallat oss. Och Noruz, Mubarak, persianer. Och alla vi andra. Detta är Herrens dag. Herren har gjort den. Låt oss på den vara glada. Det är frälsningens dag. Men det är också en helighetens dag. Gud har kallat oss till helighet och glädje. Amen. Så varsågod, kom fram förebedjare.